Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kommer bli som honom. Du kommer bli en stor stark man. Man säger, vänta, kommer jag bli en kille som går runt och slår kvinnor? Och man känner sig lite som en fågel som typ nästan letar efter smulor av bröd. Förutmjuka mig framför hela klassen, typ såhär, rappa, det är skoj.
Välkomna till Visionärspodden.
Välkomna, det är Faye Ghani.
Elaine Eksvärd.
We're with you. Vi låter som en så jävla BBC, vi sträcker på oss och kunde vi prata. Nej men seriöst, det känns jättekul att vara här och prata om visioner. För dig som lyssnar så kanske du har en vision om att gå ifrån, jag vet inte om du hänger tvätt eller om du är tillbaka efter ett jobbigt nattpass. Var du än är så har du säkert en dröm om vart du vill komma och hur ska man komma dit. Och jag vet att det finns metaforer, bilder av hur folk klättrar upp för berg och du ska nå Mount Everest. Och det är väl en fin metafor. Men jag tycker det är mycket häftigare när man får inspiration från riktiga människor som har gjort en resa. Och det är därför vi heter Visionärspodden.
Exakt.
Och den gästen vi ska ha med oss idag har verkligen gjort en resa.
Ja. Och det roliga är ju att när du och jag började prata om vår podd, som vi inte visste vad det skulle heta, det handlar just om drömmar och hur man kommer dit.
Mm.
Och vi, bland det första, både du och jag sa, vilken drömgäst vi ville ha. Och vi pratade mycket om Bredäng där vi är uppvuxna. Och då sa vi samtidigt Ison, Glasgow, Carson, the third. Det var så mycket som jag inte visste om Ison. Jag och Ison gick i samma klass.
Ja, vilken klass var det?
I högstadiet så gick vi från 7:an till 9:an. Men vi lärde känna varandra när vi var typ 9-10.
Mm.
För då gick vi i svenska 2.
Just
i Stödgårdsskolan.
Okej, det var då ni började. För då kunde inte någon av er riktigt svenska.
Nej. Han kom från USA, hade dreadlocks. Hade hår ner till typ midjan. Alltså jättelånga dreadlocks. Och han var så himla populär. Och nu tar jag upp det igen. Vi kanske ska kliva bort det. Men jag var ju mobbad. Så jag fick ju ta lite. Eller jag blev vän med Ison. Så fick jag lite av hans shine.
Aha. Men var han populär?
Han var jättepopulär. Du vet, han pratade amerikansk, engelska. Såg cool ut. Och alla, både tjejer och killar, ville hänga med Ison. Det var
men
Ison,
alltså,
Ison
hela varför tiden. Visste inte jag om det? Men fan.
Men det var ju Slättgårdsskolan. Du gick i Bredningsskolan då.
Okej. Okay. Vi hade det lite värre. För jag menar, han var svart och populär. Jag var ju typ ljusbrun och blev kallad för N-ordet. Det hade varit skönt att ha en Ison. Men det var faktiskt väl tur att han började i Slättgårdsskolan.
Faktiskt. Och det var tur för mig. Att jag fick hänga med Ison. Och sen så gick vi i högstadiet samma klass ihop. Och sen så blev han den här Ison och Fille och alla de här låtarna. Jag har rätt många bra stories om Ison som jag gärna vill ta upp idag med honom.
När du träffar honom?
Mm.
Ja, vi får fråga honom. Och grejen är den, jag kommer ihåg när jag gick till Bredningscentrum så hade jag köpt ett par Buffalo-skor. Jag var så osäker när jag gick på dem. För jag sa, kan man gå de här? Och Ison, han var så himla snäll. Han var så här, kollade upp och ner på ett respektfullt sätt. Mm. Alltså han kollade in skorna liksom, och så bara kollade mig i ögonen och så sa han looking good. Så jag bara yeah. Och då sträckte jag på mig. Jag kommer ihåg det, hur han stod där. Så det är stationen. Det var där vi träffades och var coola och hängde.
Där drömmarna började.
Ja.
Och snart kommer Ison.
Snart kommer Ison. Han har verkligen gjort en resa. Så oavsett vem du är eller vad du har för vision för ditt liv så är vårt mål i alla fall att se vad är Isons recept. Välkommen hit, Ison.
Hey. Ison!
Alltså, och kan vi inte också säga det? Det finns ju de som säger Ison.
Ja, det händer fortfarande. Det kommer nog alltid hända i all
kan
framtid.
Vi säga det en gång för alla?
Ison.
Det är fel att säga Ison. Han heter Ison.
Tack.
Ison.
Men det är ganska förståeligt med tanke på själva i-et i början och själva svenska uttalet. Så det blir dels förståeligt.
Du är så snäll. Är så snäll.
Nej, jag
och jag vill bara säga, what the fuck? Alltså, kom igen, om du kan säga ice, ja. det börjar också på i.
Ja.
Men du säger inte is när det är på engelska. Ja. Ison. Eller hur? Ja.
Jag och Elaine har ju känt varandra sen vi var 14-15, gick igenom rough times. Och när vi var yngre så pratade vi alltid om mål och drömmar. Elaine skrev alltid ner sen vilka mål hon har och jag skrev också ner vilka mål. Och så har vi gjort en resa. I somras så kom vi på idén, så här, fan, ska vi inte podda ihop? Bara, vad ska det handla om? Det ska handla om livet, det ska handla om liksom, visioner. Så vi bestämde oss att kalla podden för Visionärspodden.
Hej. Nice, nice.
Mm.
Och sen så hade Elaine lite idéer om Bredäng. Vi pratade mycket om Bredäng. Vi vill prata om resorna från Bredäng. Mm. Kan inte du berätta vad du tänkte?
Visionen.
Ja.
Nej, men vi vill, i början var det, vi ville bjuda in gäster från Bredäng. För det är så många. Jag vet inte om du har sett Quincy Jones dokumentär.
Jag har sett många. Vilken
av det? Är det? Nej, men det är den senaste.
Okej, nej, men det har jag missat. Jag missat
han sa någonting väldigt bra. Han sa, what you see is who you want to be. Is what you want to be. Och han såg inga svarta förebilder överhuvudtaget. Och vi har en plan om att i Bredäng göra ett Arlanda. Att man kommer dit och ser en bild av Ison, Isabella Skorupko. Alltså du vet, alla de här. Så att barnen ser inte bara orten utan de här kommer härifrån. Så det är ett mål. Mm. Så vi hoppas att efter den här intervjun så ska det vara en bild på dig. Du ska vara den första Wall of Fame, Bredäng station. Och sen så borde det också spelas upp stationen.
Men det som är häftigt också, när man går på Arlanda, när jag gick med min dotter första gången, och jag bara, det är Ison.
Det
är min bror! Det är min bror!
Och jag så kände så här, Ison, du kommer få hänga i Bredäng. Han bara, tack!
Nej, men det är slutändan.
Arlanda och
Bredäng. Alltså, det går inte riktigt att jämföra. Arlanda, med all respekt, det är en sån nivå kan man inte riktigt nå, men om jag skulle få hängas i Bredäng, det skulle betyda någonting helt annat. Det är en helt annan vikt på det. Så definitivt, det är en väldigt bra idé. Jag är för det.
Grym. Ja. Men är Fille från Bredäng också? Han är Vårberg.
Vårberg. Men han spelar ju basket väldigt mycket där i hallen i Bredäng, så man kan säga att han är typ lånad.
Vi kan kvotera in någon från Vårberg till Bredäng. Eller så får han hänga i Vårberg. Det behövs ju i alla orter.
Ja.
Men den här podden, det ska inte handla om oss, utan det ska handla om dig. Och din vision. Du har ju berättat mycket om din barndom och sådär. Men för oss är det lite konstigt, för att vi sitter här tre runt ett bord och vi bodde alla i Bredäng. Men vi hade ingen aning om din bakgrund. Till exempel att ni bodde på gatorna, du och din mamma.
Mm.
Berätta, hur började det? Var kommer du ifrån? Din livssituation?
Alltså min livssituation är nog... Alltså det är så långt, det känns som att man har sagt eller dragit det så många gånger, men jag var ju uppväxt i USA med min mamma till jag var 6 år gammal. Och på de tiderna, jag tyckte att livet var rätt mycket paradis. Jag hade min bästa vän som bodde bokstavligen tvärs över gatan för mig. Jag hade min mormor, jag hade släktingar, jag hade vänner. Och det blir lite att man inte ser de här problemen som är i området, och då jag menar typ drogerna, kriminaliteten och massa andra saker. Och min mamma, hon hade lite... när kristallkulan, hon kunde se in i framtiden lite, och då och hon sa, okay, men det här är en spiral och ett hamsterhjul som jag vill inte Ison ska hamna i. Och tur nog som min pappa, han var sån där person som var lite överallt, och han tur nog så var han lite i Sverige och typ hade satt igång lite nya familjer med massa andra kvinnor och hela den biten.
Jaha, jag fattade inte. Okay.
Nej, så till min pappa, han var verkligen en rolling stone på det sättet, så min pappa var här och hon kontaktade honom och han var typ så här, men kom till Sverige. Det är ett bra ställe för Ison att vara uppväxt. Här är det typ säkert i jämförelse med USA där det var mycket droger, kriminalitet och massa annat.
Mm.
Så när vi kom hit så planen var att vi skulle ha så här, mamma, pappa, barn. Vi skulle vara perfekta och allting skulle vara väldigt bra. Men min pappa, han hade sina demoner och han hade sina problem. Vissa saker har fallit över lite på mig, men inte så värst mycket. Men efter ett halvår så blev det att jag och min mamma, vi hade ingenstans att bo, för han bestämde sig för att åka tillbaka till Barbados.
Mm-hmm.
Och han var lite så här, men typ, ni får klara er rätt så mycket hur ni vill göra, för jag kommer inte vara kvar i det här landet. Och
shit.
Min tanke var rätt så mycket, ja, men det här är typ, nu kan vi åka hem, vi behöver inte vara i det här landet, för det kändes inte som landet tog emot oss, språket var så nytt och allt annat. Och min mammas grej var typ, vi har kommit bort från det här landet som har så mycket dåligt.
Mm.
Men när man är ung, när man är 6 år gammal, man tänker bara, jag vill bara tillbaka till mina vänner, jag vill tillbaka till min mormor, jag vill tillbaka till mitt rum. Så efter när vi inte hade någonstans att bo, 3 år därefter, var inte helvete, för jag hade min mamma, men det var ganska tufft att se att man hade, ena dagen hade man allt och sen nästa dag hade man ingenting, och man var typ, människor hade sån förakt och de hade sån hat för en, och det var typ, man kände sig så ovälkommen att man var såhär, men typ, jag vill bara att folk ska tycka om en. Så typ därifrån började lite min resa lite.
Men hur, okej.
Okay, jag har du också vill så bara, många frågor.
Hur, jag undrar, för det första, hur bemöttes, vad var det för hat? Hur mötte ni det? Vad sa folk? När du säger hat, vad menar du?
När jag menar hat så menar jag typ bara när man inte känner igen någonting, när det är typ främmande. Någonting som är väldigt främmande. När man ser en svart kvinna med hennes unga son som har dreads och sticker ut i ett land, i ett kultur där de här sakerna har inte riktigt slagit ut än. Det har inte riktigt boomat ut på det här sättet att man ska vara lite utanför. Att, inte unik på det sättet, men att vara en vit person och kanske komma från en viss bakgrund, så kommer helt plötsligt en kvinna med så mycket energi, amerikansk energi, och hennes son, och typ så här, det blir en kulturkrock hur man än gör. Och
vad sa de till er då?
Det är mycket en ordet.
Aha, okay.
Och det är konstigt hur det är en ordet i alla språk hur den träffar. Och när man är ung så förstår man visst att själva ordet nigger, det är någonting som gör ont. Men att höra det på svenska och direkt man pissar, jag förstår inte riktigt varför, men jag förstår exakt vad det där ordet betyder.
Men alltså så här, du får säga till om inte du vill svara.
Nej, kör på.
Jag har så många frågor, för vi pratade om det innan, att när vi fick veta att du, alltså, du gick igenom det här, det var på ditt sommarprat.
Just det.
Och du vet, jag kunde inte ens lyssna klart, eller jag grät många gånger, för jag visste inte Ison. Och jag blev så ledsen, för kommer du ihåg hur jag och du träffades?
Jag kommer ihåg, alltså jag minns inte exakt, jag är inte säker om det var exakt klassrummet eller om det var fotbollen, BBK, därför Faisal, han var en fotbollsgud, men jag är inte riktigt säker om det var skolan eller fotboll.
Nej, och det är det jag har tänkt på, för många gånger har inte du nämnt det, det känns som att du har förträngt det. Det är att vi gick ju samma klass, alltså vi gick ju svenska 2 i Slädgårdsskolan, och jag berättade innan, exakt, du kommer inte ihåg det. Vi har aldrig pratat om det.
Jag, faktiskt, jag kommer inte ihåg det alls nu när jag säger det.
Och, alltså, jag får rysningar nu. Grejen är, jag berättade för Elaine, att jag blev ju mobbad och blev kallad N-ordet under hela min uppväxt. Bytte till Slädgårdsskolan. Där kommer den här superkillen med dreadlock som alla älskar, som är svart. Så jag kunde bli kallad N-ordet. Och sen när du kom så ville både tjejer och killar, alla ville hänga med dig. Men jag visste inte att du, när fick du höra, när sa de N-ordet till dig?
N-ordet, jag fick höra den typ så pass tidigt. Det var typ bland det första året vi var hemlösa, därför typ när vi bodde med min pappa, vi hade den här paraplyet av säkerhet. Han var en sån stor, stark, mäktig man att ingen vågade riktigt säga någonting illa eller vågas titta illa vårt håll överhuvudtaget. Men så fort vi var ensamma, det är typ mycket alkisar och Kungsträdgården-tiderna, det, att bara första gången höra när man kommer in i Kungsträdgården, själva där vid Fridays, där entrén, och desto mer man går så känner man typ hur folk stirrar på en och hur de bara typ såhär, varför är ni typ längst här framme i parken? Ni ska vara längst där bak vid vattnet. Och det då sakta men säkert, då är det typ själva människorna som är där. Vi typ till exempel Kungsträdgården på de här tiderna, vi hade inte så mycket pengar och det blev att man drev runt mycket på de här restaurangerna och man bara typ hoppades att man skulle träffa någon som hade pengar eller någon som bara satt och bara...
Hur gammal var du då?
Då var jag typ, jag var 6. Jag var 6-7.
Okay. Kommer du ihåg det du upplevde när du var 6-7?
Ja, jag kommer ihåg, inte allting, men jag kommer ihåg eftersom man blir en sån här people watcher. När man inte har pengar och man inte har någonting att göra, det finns inga sysselsättningar. Det blir att man tittar bara på människor och man börjar fantisera. Men jag minns mycket Kungsträdgården-tiderna, hur människor... Man gav dem den här blicken av att okej, men det är lite tufft för jag och min mamma. Man vill inte be om hjälp, man vill inte vara så här, snälla hjälp oss. Men när man ser folk sitta och de är på de här uteserveringarna och de sitter med sin juice och sina mackor. Och de går därifrån och de lämnar halva mackan kvar. Det är då man springer fram och man måste typ ta den här mackan, ta den här juicen, gå och sätta sig och äta. Och det är då de som jobbar på restaurangen säger, ej, nej, jävlar, vad gör ni här för något? Sluta hålla på och ta maten. Och man känner sig lite som en fågel som typ nästan letar efter smulor av bröd och det kommer någon som bara säger chas, chas, chas. Och jag säger inte att varje person hade de här åsikterna och hade de här, åh, du är neg och hela den biten, men det var en typ en 70% av 30% negativt hela tiden. Och man går in i en butik direkt, man får den här, ja men du, vad gör du här för något? Mm. Och en säkerhetsvakt som kommer att följa efter den. Och...
Men Aison, hur gör du för att inte uppslukas av hat? Mm. Alltså när 70% av 100 är så här mot dig. Du blir värre, alltså duvan blir vägviftad för att det är en fågel, men du fick för din hudfärg.
Alltså det är då man har en supermamma som kliver in i situationen som typ påminner mig om situationen, att även om det är jättejobbigt, det är hemskt, det är en hemsk situation, men det skulle kunna vara mycket värre. Och det är min mamma som hela tiden typ väger upp att jag måste hela tiden se glaset hälften fullt istället för hälften tomt. När hon säger till mig, ja men det finns ju typ, det finns svarta unga pojkar, svarta unga tjejer där ute som inte har en stark mamma som kan försvara dem.
Mm.
Och tänk dig att du har mig som, så du kan vara stolt över din hudfärg. Du kan vara stolt över att du är hemlös, men vi har ändå stolthet. Och man förstår inte de här sakerna, de här principerna och de här teknikerna hon försöker lära en när man är mindre. Men nu, man fattar att hon försökte bara bygga på mitt självförtroende av att tänk om inte jag fanns här. Tänk om du var hemlös och du inte hade mig överhuvudtaget. Så jag blev uppslukad av hatet och jag som person nu, jag blev väldigt nollställd. Vissa saker slår inte ut på min radar, men när jag blir arg så kan jag känna att okej, men jag blir inte arg över just den här situationen. Det är vrede som jag har från tidigare som inte jag har processerat som kommer fram nu i så här små, jättelöjliga situationer. Så jag är inte riktigt, jag tror jag blev uppslukad av hatet, men jag försöker fortfarande se det lite som oh boy, att det ska vara 50-50.
Men en fråga där, vi gick ju hela högstadiet ihop, alltså 7:an, 8:an, 9:an. Jag har aldrig sett dig arg. När blir du arg?
Nej.
För du är känd för att du är så himla snäll. När jag har gått med dig på typ i Göteborg, på Way Out West eller i Stockholm, folk kommer fram, du tar alltid dig tiden och pratar med folk. Så när blir du arg? När kommer det här ut?
Alltså vreden och när argheten, den finns med mig hela tiden. Jag är typ som Hulken säger, jag är konstant arg, jag är i en konstant kaos, irritation, och jag är typ, jag försöker hela tiden jobba med mig själv att räkna till 10. Så jag blir arg nästan hela tiden. Och som när jag var på väg hit, jag skulle åka tåget. Och jag sitter och så ställer jag mig upp för att jag märker den äldre tant som vi sitter. Och man försöker vara trevlig och jag försöker vara väldigt ödmjuk och väldigt... Om jag sätter mig själv längst ner så blir det att jag kanske... Personen som jag bemöter förstår att min energi, att jag försöker vara väldigt ödmjuk. Jag försöker vara väldigt anpassbar och flexibel så att det blir att jag kan bli arg. Men till exempel i alla fall, jag ställer mig upp, den här äldre kvinnan ska sätta sig och det kommer någon ung kille som sätter sig på hennes plats. Och det är inte som jag blir fysisk, men där kan jag känna direkt att jag måste räkna till 10 så att min vrede inte tar över mig. Så att det känns lite som ett tekokare. Jag är hela tiden typ så här, I'm ready to blow. Men
vad sa du till honom?
Jag sa till honom väldigt, väldigt snällt, bara typ så här, det här är inte din plats, du borde ställa dig upp och typ... Man förstår, när man är ung, man måste ha en viss jargong och man måste vara lite tuff. Och det är typ så här, nej, jag ska inte ställa mig upp. Och det är typ så här, jag har förstått. Tidigare var det väldigt mycket mer fysiskt och man trodde att den grejen funkade. Men nu förstår jag att en viss blick och en viss energi räcker med att okej, men ställ dig upp.
Mm. Gjorde du det?
Ja.
Du gav honom ögat?
Ja, jag gav honom ögat. En viss energi, alltså, det rätt ska vara rätt. Men för att svara på din fråga, jag blir arg väldigt ofta, men jag försöker se till att jag blir arg när jag är själv. Mm. Därför, som du säger, det är inte som jag har byggt upp en image, därför min image är ju jag. Jag ska inte säga att jag är någon karaktär och jag blir någon annan, men folk ser mig som en person som är väldigt trevlig, som är väldigt jordnära, där man kan ta
genuin,
som väldigt lätt kan ta kontakt med mig.
Mm.
Och om jag skulle lätt få utlopp varje gång att jag är irriterad över någon annat och någon kommer fram och säger, ja, Aison, kan jag ta en bild? Fuck you! Den personen förtjänar inte det. Så typ, jag försöker lägga min vrede åt sidan när jag är själv, och då det är mycket hål hem hos mig.
Är det det?
Ja, det är väldigt mycket frustration och anger management som jag måste jobba med.
Fast men... det är bra, jag har hört det. Jag vet att när man är arg, det var någon psykolog som berättade för mig, istället för att explodera, det räcker med att man river sönder ett papper typ. För att, istället för att riva sönder någons självförtroende.
Ja,
pappret har samma effekt.
Jag ska tänka ja,
du behöver inte tänka på det, du är löst det.
Massa hål i väggen.
Ja.
Men jag, du får stoppa mig lite, jag har så många frågor.
Ja.
Men nu går jag, kanske borde ställa den här frågan senare. Men tror du att du har lyckats på grund av de sakerna du... Alltså att det är en revansch som gör att du har gått hela vägen så som du har gjort?
Absolut, det är ju... Alltså mycket av grejerna som jag har gjort, det är bara för att det ska vara sån här I told you so, eller bara för att bevisa det fel. Det är exakt som du säger, det är typ... Det är min bränsle. Mm. Jag behöver någonting eller någon person som äggar mig eller någon som tvivlar på mig för att jag ska kunna få någonting gjort. Det är inte tillräckligt att jag gör det för mig själv.
Mm.
Jag måste hela tiden... där ser du. Du trodde inte att jag skulle klara av det. Och till exempel, det finns... Nu när jag berättar det här, jag menar ingenting illa när jag säger den här läraren. Men jag tror du minns du läraren som vi hade i biologi, Lars Åke? Det var någon situation när han en lärare som vi inte hade, men han var vikarielärare, så blev han ordinär i alla fall. Och han kommer in och han ställer den här frågan, men vad vill ni bli? Frågan är, vad ska du bli? Och vissa ställde sig upp, och jag minns Faisal ställde upp och sa fotbollsspelare, och alla visste att han skulle bli the guy. Och typ så här, men vad ska du bli? Och jag bara, men jag ska bli rappare. Det låter lite som Snoop Dogg-skivan när han säger, I want to be a rapper. Så typ, och jag minns också hur han typ bara skrattade och typ förutmjukade mig framför hela klassen. Typ så här, rappare, skojar. Kom tillbaka när du har bestämt någonting annat. Och de orden och de meningen och den energin, det har typ tatuerats in i mitt huvud. Och när han sa så, och det är en massa andra människor som har gett mig så här tvivel, men när han sa det var som att så här, aha, du tror att jag inte kan åstadkomma mer. Du tror det här är den ribban som jag har. Det här är så, du ser mig bara som en liten sak när... Det låter väldigt poetiskt, men jag är typ som en larv på väg att bli en fjäril. Och du kunde typ, inte stryka mig medhårs, men typ så här, hype upp mig istället. Istället för att säga så här, men samtidigt, om man hade hypat upp mig, det hade kanske blivit att jag hade blivit en lite så här, ja, det blir ingenting av det. Men istället hans energi av att, nej, det kommer inte hända, var så här, nej, jag måste. Även när jag inte känner för att skriva mina texter, jag känner inte för att gå till studion, jag pallar inte... Lyssna på den här skivan för att jag ska lära mig mera. Jag sätter mig ner och kör 8 timmars race bara för att jag måste komma tillbaka. Och när jag blev någon och jag träffade honom i Bredningscentrum.
Gjorde du?
Jag träffade honom
shit,
i centrum. Och han jobbade kvar. Och,
i Bredäng?
I Bredäng faktiskt. Och han hade med sig lite kids. De skulle åka någonstans. Och man tänker typ så här, det här är min moment. Nu ska jag sätta den så här rakt i ansiktet och... Där också man märker hur åren och hur det ändrar den. Och det skiftades från att jag ville bara så här, nu fuck you, till att så här, hej, tjena Lars-Åke, fan, tack så mycket för åren. Och ja, det här är dina elever, hej, jag heter Ison. Så typ, jag tog den mer ödmjuka killing with kindness.
Men för du behövde inte.
Det fanns
visste
ingen
mer.
Han visste och han visste. Och samtidigt, situationen krävde att jag skulle göra någonting vackrare av det istället för att kanske krossa honom framför hans elever. Det var mer så här, tack så mycket för stödet. De vet inte vilket stöd som han gav mig. Det var så här, tack så mycket för du gav mig. Och han vet också om det han gav mig.
Vad gav han dig för blick då? Var det samma energi eller var det någon annan?
Nej, det var typ en sån här, absolut inte att jag dissade honom nu, men det var mer sån här, jag trodde inte, du gjorde det, fan vad tung du är. Den typ av så här, fan vad respekt till dig att du gjorde det.
Lars-Åke, du lyssnar väl nu? Vad bra, tack Lars-Åke.
Tack så mycket, väldigt mycket.
Men vad kände du direkt efter?
Efter jag hade sagt det?
Eller när du gick ifrån?
Det kändes som jag hade fått ett kvitto. Det kändes som jag hade gjort tillräckligt. Det kändes lite som jag kunde ta foten av pedalen. Men samtidigt, så fort efter jag sa det, det var lite som att jag hade inget mer mål. Det var som att okej, men nu jag har uppnått det. Jag har typ inte knäckt honom, men jag har bevisat honom nu. Och jag känner mig typ ledsen sekunden efter. Det var så här, men vem ska jag bevisa? Vem äggar mig nu? Vem tyglar på mig nu? Det var som jag gick runt och letade efter, inte letade efter en fight, men det var som att jag behöver
Någonting att sikta mot.
Någonting att sikta mot. Någon som ska bara säga det. Och då, ännu en gång, det är då jag har min mamma som... Hennes röst är väldigt mycket i mitt huvud. När jag sätter mig på soffan och typ... nu kan jag ta det lugnt. Jag har gjort tillräckligt. Och direkt så hör man typ en sån här... Aha, är det allt du kan göra? Är du färdig nu? Mm. Vi sa nej, absolut inte.
Okay. Är det din mammas röst?
Det är min mammas röst, konstant.
Du sa, för det första sa du Kungsträdgården-tiderna. Menar du att ni bodde där då?
Ja.
Ja, okej, okay, då förstår jag det. Och det andra sa du sa... Ja,
det låter kanske konstigt när man säger det så. Under vintern såklart, då måste man hitta lite med så här portar och uppgångar och tvättstugor. Men Kungsträdgården var typ som Facebook på de tiderna. Om man ville typ nätverka, hitta någon som kanske hade någonstans att bo.
Ja, okej.
Okay. Kanske få lite pengar.
Och det här var 80-tal?
80-talet.
Ja, fattar. Shit, det är så sjukt att höra
alltså, jag kan inte prata.
Nej, man får hålla er tillbaka. Sen det andra var du sa, din mamma, hon såg i sin glaskula. Vad såg hon? Vad sa hon till dig?
Alltså glaskulan som hon såg, det var lite typ innan vi åkte till Sverige. Det var den här diskussionen av att unga svarta män på de tiderna i Queens, New York, Jamaica, Queens. De höll på med droger eller så... sålde de droger, åkte in i fängelse och typ det var lite den, i vårt område där vi bodde, det var lite den här hamsterhjulet som alla rätt så mycket hamnade i. Och min mamma, hon hade den här kristallkulan, men hon var lite av en hippie. Hon var en person som, hon ville att man skulle uppleva livet. Hon tyckte inte att man skulle bara leva i sin box, man skulle inte bara, det är för typ, det är viktigt att påpeka i New York och säkert i andra ställen i USA. Vissa människor, de lämnar inte det området överhuvudtaget. Mm. De är där hela tiden. Och min mamma, hon var typ en African dancer, entertainer. Mm. Körde Broadway shows, off. Inte super Broadway, main Broadway, men långt ifrån. Men hon ville verkligen att man skulle se och uppleva allting. Så hennes kristallkula var lite bara att om Ison och jag stannar här. Med tanke på vem min pappa var. Därför min pappa, han var en god och trevlig man, men han gjorde lite shady grejer och lite saker som inte var det bästa. Och hon såg att jag skulle nog ta efter honom väldigt mycket om jag stannade kvar i USA. Och då skulle det bli droger, fängelse, hålla på med massa annat. Så.
Men såg hon något hopp för dig då? Alltså om hon... För du säger att du tänker på henne, är det här allt och så vidare. Mm. Hade hon några planer för dig i Sverige?
Nej, alltså jag tror... Planen var bokstavligen att överleva.
Är det sant?
Det, är typ, det går inte riktigt att understryka och lägga ett tillräckligt stort förstoringsglas på i USA. I vissa områden man lever inte förbi en viss ålder. Och om man lever förbi en viss ålder så gör man vissa saker som är rätt så mycket utstakade för en. Det är möjligheternas land. Man kan göra rätt så mycket, men det är inte alla som får smaka av de där möjligheterna. Så typ, i Sverige så var det bokstavligen låt oss bara överleva.
Men då tänker jag, Ison, när du satt där i klassrummet och Lars-Åke står och garvar åt dig, det måste ju funnits en tid innan då du fick visionen av att jag ska bli en rappare. Kommer du ihåg när det hände?
Alltså jag kommer inte ihåg exakt sekunden för att det skulle bli rappare. Det var ännu en gång min mamma, när vi fick vårt eget ställe att bo. Därför vi var ju hemlösa i typ 3,5 år, lite till.
Mm.
Och då fanns det inte riktigt tid att drömma, tyckte jag.
Vad fick ni ett ställe? Vilken adress var det?
Guldragan, Västertorpsvägen.
Västertorpsvägen, ja.
Vid Texaco...
Macken.
Primacken, precis innan man kommer in till Bredäng.
Mm.
Så det var typ... Det var en palats, det var en trea. När man inte haft någonting, det var bokstavligt som ett här... Man bara, herregud, det är som ett tempel nästan. Det var så stort, så fantastiskt. Så... Men i alla fall, när vi inte hade någonstans att bo, inga pengar, ingenting. Det finns ingen tid att tänka på så här, det här ska jag bli, det här ska jag göra. Man tänker bokstavligen för dag.
Mm.
Man hör magen kurra hela tiden. Man tänker bara, hur ska jag hitta matrester eller typ någon som lämnar kvar någon ljus. Och typ, det fanns ingen chans att drömma då. Men så fort vi fick egen bostad, var då min mamma, hon attackerade mig direkt med att okej, nu har vi tak över huvudet. Vad vill du bli för något? Vad är dina tankar? Och... Det var inte rappare var det första grejen. Jag sa direkt, jag vill bli NBA-basketspelare.
Ja,
NBA.
Du spelade ju basket.
Jag spelade basket. Jag var okej. Okay, och jag satsade ganska mycket med min mamma. Hon var...
JKS.
JKS.
Vi spelade i samma klubb.
JKS, lägg den.
Nej!
Hey.
Han har tatuering.
JKS-tatuering.
Det måste vi ta en bild på.
Det måste vi ta en bild på.
Så min mamma, hon sa till mig från början, hon bara, NBA kommer inte hända. Jag vet inte riktigt varför hon sa på det sättet. Men hon var typ så här, för jag hade lite skador och redan man visste att det skulle inte gå så pass långt. Hon bara, men låt oss, vad har du för andra planer? Lite som är så här, jag satt och pratade med min advisor. Och var skitläskig. Och så här, vad är din andra plan? Plan B. Och jag bara, men jag älskar musik, hiphop, rap. Hon bara, bam, det är din grej. Så typ jag minns när hon gav mig startskottet till att säga, hon hjälpte mig välja ut vad som skulle bli min grej. Wow. Det är det jag minns.
Det kan vi göra med våra barn. Ja. Alltså, om Matteo bara, jag vill bli...
Någonting.
Jag vet inte, Hugh Hefner. Då kommer jag bara, vad är dina andra planer, min son?
Väl någonting annat.
Vad är dina andra planer? Berätta om dem. Ja. Vad är dina andra planer? De tar vi med. Okej, så det var ändå mamma.
Nej, jag måste fråga, för jag försöker liksom lokalisera när det hände. Var det, då gick du ju sexan, sjuan, va?
Jag gick i typ sexan, sjuan. Ja, typ, vi fick lägenheten 89.
Ja, okay. Ja. Det var då du började på Slättgårdsskolan.
Slättgårdsskolan och sen därefter Bredingsskolan. Därefter, okay. Så det var runt 89-90.
Det var då du bestämde dig för att bli rappare?
Ja, rätt så mycket. Men ännu, alltså det är så mycket historia bakom det. Så det är typ väldigt mycket hål som man lämnar. Men min mamma och människor runt omkring henne, det var väldigt mycket så här entertainers. Mm. Min mamma, hon dansade typ utanför Åhléns. Mm. Vi dansade bokstavligen överallt på Söder. You name it. Med hennes African dancers. Och där det kastades kronor. Så när vi var hemlösa, det var inte att okej, nu är vi hemlösa, nu gör vi ingenting. Det var bokstavligen... Vi är hemlösa, men vi måste lösa det. Mm. Alla har någon typ av, låter fel, men alla har någon typ av hustle. Mm. Alla har någon typ av sätt att få in pengar på något sätt. Och eftersom jag var ganska ung, kunde inte jobba, kunde inte göra andra saker. Min grej var som sagt, jag var den gulliga, inte clownen, men...
Maskotten
som gick in och så här var gullig, samlade in pengar. Och, när man dansar och man ska samla in pengar, om en publik ser en liten gullig maskot, de kastar lite mera kronor. Mm. Så typ, det är en hasso bakom allting. Så man är, fast det låter tidigt, men min mamma sa till mig, du kommer inte bara driva runt. Du ser vad han gör, du ser vad han gör, du ser vad hon gör, du ser vad jag gör. Vad är din grej? Mm. Så typ, jag var ett barn i 6 år. Så fort jag landade i Sverige blev jag typ en ung vuxen. Jag var tvungen att... Nu måste du tänka på hur ska du göra? Vad ska vi äta? Var ska vi bo någonstans? Såna där tankar.
Ansvar.
Istället för att tänka på kul, cykel, hänga med kompisar. Det fanns inte.
Men hur känner du när du ser hemlösa idag?
Alltså när jag ser dem, jag känner inte riktigt igen mig i deras problem. Men jag känner igen mig i deras smärta att inte bli sedd, att folk bara går förbi en är typ värre än någonting annat överhuvudtaget. Mm. Att man skickar ut en viss blick och en viss energi av att jag är i en skitdålig situation, jag är medveten om det, men om du skulle kunna ta dig tiden och bara typ stoppa din hand i din ficka, och om du har någonting extra skulle jag verkligen uppskatta det. Men samtidigt, jag kan inte respektera en person som inte gör någonting för att hjälpa sig själv. Mm. Min mamma, hon sa till mig väldigt tidigt, ingen kommer göra någonting för oss gratis. Så vi måste verkligen kämpa. Och vissa människor som är hemlösa, de har ju typ en handikapp eller de kanske har andra saker som gör att det blir väldigt svårt för dem att göra vissa ting. Men om man i alla fall, man skickar ut energin av att jag är redo i alla fall försöka att göra vad som helst, då kan jag tycka att man ska ge. Och jag ska inte säga att jag är ett helgon, men det är många gånger när någon kommer fram på tåget och säger, kommer fram med energin av att hej, just nu har det väldigt tufft, jag ska till härbärget, jag skulle uppskatta det. Här, ta 50, ta 100. Mm. Det är bara pengar. Pengar styr inte mig, jag styr pengarna. Mm. Men om någon kommer fram med en liten burk och slår mig på axeln eller typ så här, ge mig pengar, eller jag säger nej. Mm. Det där går inte. Det är fel energi. Jag tror väldigt mycket på, jag säger energi väldigt ofta, men jag tror väldigt mycket på att jag har kommit där jag är. Jag sitter i det här rummet med er på grund av att jag har min energi rätt. Hade det varit fel hade jag inte kommit närheten av er, tror jag.
Och dit då? Alltså att vi får sitta i rummet med dig. Men jag tycker det är bra det du säger, för det är ett känsligt ämne. Just det här med hemlösa. Jag tänker, min mamma är ju från Brasilien. Och du har ju gatubarn där. Och någonting man slås av när man är i Brasilien och är brasilianare, det är att barnen, till och med gatubarn som inte har någonting, de ber inte om pengar. De gör något kreativt. De tar kapsyler från... Jag tittar på... Faja har en kolaburk här och själva öppnar den. Det finns mattor av de här öppnarna som gatubarnen har gjort. Och jag tror att det är bra att man belönar kreativitet. Mm. Vi hade en person i Liljeholmen som spelade... Kommer du ihåg honom, Faja? Han spelade dragspel.
Mm.
Och jag gav honom pengar varje gång jag förbi för att han spelade skitdåligt. Men han försökte i alla fall. Det var så här, jag ville belöna det. Men sen så kände jag så här, fan, jag belönar den här melodin. Så jag frågade honom så här, could you play something else? Bara så här, han bara, du vet så här, försökte jag. Och det lät jättedåligt, men det var ändå så här, jag tror att det är bra. Och det sa min morbror Elias, belöna folk som anstränger sig, för då kommer de fortsätta anstränga sig.
Precis.
Om du belönar hjälplöshet jag har gett upp, då kommer de fortsätta sitta där.
Mm.
Så det är svårt att säga när man själv är privilegierad på det sättet vi är. Vi har inte varit hemlösa som du, Aysen. Men att du säger det betyder ju massor.
Bara att man slänger en extra tanke och bara typ... Inte att man lever, men man har den här mindstated i sitt huvud. Typ behandla folk som man själv vill bli behandlad.
Mm.
Och då brukar det oftast... Jag har varit i många situationer när jag inte tänkt så. Och det har slutat med bråk, tjafs och missförstånd och whatever. Men typ så fort jag började tänka, okej, men låt mig försöka behandla den här människan med den respekten som jag skulle vilja ha. Så kanske de ger tillbaka det. Så typ, det hjälper.
Musik. Men du, får jag bara fråga, det här med musik... Jag brukar säga, jag är retoriker och då brukar jag prata om kommunikation, det är muskel och väldigt få föds med sexpack. Man måste träna sin kommunikation. Är det samma sak med musik? Eller är det, antingen har man det eller inte? Är det någonting man kan träna sig till att bli musikalisk?
Man kan definitivt träna till sig att bli musikalisk. Jag skulle säga, jag började väldigt omusikalisk. Jag var tvungen att lära mig steg för steg de här små ingredienserna som gör en hel mix till det som kallas musik. Så typ, vissa föds med ett öra, vissa föds med en talang, vissa föds med en gåva som är så här, mamma, what the fuck? Typ som, de bara kan. Typ som det finns en kille som du också känner som heter Gurmo, som Jumas, han är typ sån där person som han behövde aldrig riktigt träna på att bli duktig rappare. Det var som en grej som han bara hade den här tekniken, tempot, leveransen, själva swagen. Han hade allting som en rappare skulle bli. Det han gjorde typ på en vecka tog mig väldigt lång tid. Så typ, men samtidigt, jag kan tycka det kan vara lite av en gift of a curse.
Ja.
Vissa människor, de kan luta sig så mycket på sin naturliga begåvning. Typ, jag har en fantastisk röst som jag kommer att använda, men jag kommer vara en skitmänniska. Jag kommer inte bry mig om de här sakerna.
Nej.
Man måste kämpa, medan man har tagit den här långa uppförsbacken. Man vet om att okej, men den här texten funkar inte. Låt mig gå tillbaka dit. Jag vet att okej, jag ska sitta med den här producenten. Den här energin måste vara på det här sättet. Jag kan inte vara en dryg rapper. Alltså, vissa saker föds man med, men vissa saker måste man lära sig.
För de som inte vet, alltså du och Fille, när blev ni Aysen och Fille? Hur kom det till?
Aysen och Fille, vi kom till... Fille spelade också basket i IKS i Bredningshallen, men då han spelade i andra laget. Och han spelade i ett lag som var mer lokaliserat i Vårberg. Och sen slog de ihop dem, att andra laget och första laget kom över till Bredning i alla fall. Och vi var runt 14-15 år gamla. Och det är jättemycket kids som pratar och... Efter träningarna så brukar man alltid tipsa, men typ, vad lyssnar du på, vad gör du för något? Och sen kom vi fram till att vi har exakt samma passion för hiphop. Och han började namedroppa en artist, jag började namedroppa en artist. Och så kom det fram till att men jag frågade honom om vi har rappare och håller på med musik. Och han sa att han höll på med det. Och grejen är, jag hade inte hållit på med det innan, men jag hade varit i svängen och min mamma hade tagit mig till typ... Min mamma var så curling mamma. Hon tog mig till 1000 typ producenter. Och jag fick, alltså det var hemskt. Jag fick uppträda på typ HSC-uppsättningar. Och alltså typ allt möjligt. Jag var igång lite mer än honom. Och sen kom det fram att det var en studio i Skärholmen. Men det var inte en studio, det var bara en ungdomsgård. Men ingen använde den studion jättemycket. Alla var bara där och spelade pingis och bandy. Och det slutade med att vi var typ 15 man som gick till den här studion, lika stor ungefär som det här rummet, lite större. Och vi bara kom dit, spelade in våra grejer, och då hade vi inga egen musik. Vi tog instrumentaler. Fille rappade på engelska då och allt möjligt och massa andra saker.
Var han bra på det?
Fille var skitduktig på engelska. Alltså han var typ, han var bättre än mig på engelska och engelska var mitt modersmål.
Och var är Filles föräldrar ifrån?
Chile.
Ah, okej.
Okay. Så Fille var skitduktig på engelska. Men i alla fall, vi var 15 man. Men de 15 mannen slutade med, det blev 12, 12 blev 10 och det bara, folk tappade fokus. Mm. Gjorde massa andra saker och hittade och dattan. Och jag och Fille var de enda två som kom till ungdomsgården regelbundet hela tiden för vi typ, vi brydde oss om ingenting annat. Mm. Så slutade det med, ja men ska vi göra en låt eftersom vi båda två är här hela tiden. Mm. Den låten det gick så lätt. Det kändes som typ sätta på sin handske. Allting var så här, det klickade. Mm. En låt blev 2, 3, 4 och Ison och Fille föddes därefter. Så det var aldrig att nu är vi Ison och Fille. Det var bara så här, men du är nice, jag är nice, tyckte vi. Så vi bara spelade in låtar och sen därför det är så skönt att väldigt naturligt blev det Ison och Fille, men mm. först hette vi typ så en textmästare och filosof och man försökte komma på så här kaxiga så här the lyrical, hi, bye, do, men sen många kompisar där jag bodde, de var så här, men typ, ja men när kommer du på låten? Jag bara, men hör inte, jag heter ju textmästare, filosof, de var, och det var en till grej som hjälpte mig som en artist och som en människa, de var typ, det var en kille som jag såg upp till som var lite äldre, halvjobbig. Och jag visade han en av låtarna så han bara, men varför heter inte Ison för? Mm. Jag bara, men vadå? Du nice och heter någonting tufft. Han bara, jo men är inte du du? Mm. Du ska ju kunna stå upp för dig själv och du har du skämst att inte kalla dig själv eller representera dig själv. Efter han sa så, då som Lars Åker meningen, det var så här, bam, såklart. Så jag bara, ja, Ison, därefter.
Jävligt kul att ni båda säger bam.
Bam, det är så
men shit, vad grym. Alltså alla, för föräldrar som lyssnar så borde ju fritidsgårdar ha så här studios. Absolut. Alltså det är ju verkligen så här drömfabriker skulle det kunna vara för barn att hitta vad man vill bli.
Men den kreativiteten också som man ägdes att ni fick.
Speciellt vid den åldern. Jag kan tänka mig typ när man, som ni säger, att de här ungdomsgårdarna finns för kidsen vid den åldern. Man är ju så konkurrensdriven och man vill ju typ inte toppa den andra, men typ att jag blev så bra, det är bara för att jag ville hänga med de andra som gjorde musik. Jag kände att jag ville inte vara efter dem.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mm. Nej.
Så typ, det är någon typ av... Man känner sig igång när man är i sådana segment i alla fall.
Den spelar in, va?
Ja, den spelar in. Jag vill kolla.
Vad ska jag fråga? Jo... Faye, du ville ta det där med drömmen.
Ja, jag vill ta det här med drömmen.
Yes.
Jag har vänta, vi börjar med frågan, sen så vill jag prata om drömmen. För det jag har gått runt och tänkt på är, när skulle du säga att ni slog igenom?
När du mer säger slog igenom, tänker du så här, slog igenom rent så här folkligt? Eller tänkte du bara att folk visste att vi var på kartan överhuvudtaget?
Kartan.
Det skulle vara med första låten, eller första, vi gjorde typ 1 miljon låtar. Men det här är typ första låten där det blev en singel, video och det blev typ verkligen en stor grej. Det är När vi glider.
Mm. Hur går den nu igen?
Glider omkring, så ofta tar det lugnt en stund.
I bilen.
För mig är det mer Haffa.
Oh, Haffa kom lite senare.
Är det så?
Ja, men då var ni etablerade.
Den förfäste jag till.
Ja.
Haffa hade vi typ värmt upp folket lite mer. Men typ när vi glider, det var... Innan det så var det typ, vi var... Inte det här träsket av att vi... Hiphop-människorna visste vilka vi var, men ingen brydde sig.
Ah, okej.
Okay. Det var, vi var tillräckligt bra, men det var typ, det var så starkt Timbuktu, Feste, Ken, Ayo, Blues, Feven.
Just
det. Var så här, det var så svårt att komma in. Det var så här, det finns ingen plats. Det var så här, okej, men hur ska vi komma in överhuvudtaget? Och på de tiderna, alla körde lite mer på den här skryt-rap, att ja, vi har så här mycket, vi har champagne, vi åker till Las Palmas.
Cashen rullar in som du ska.
Ja, precis. Det var lite den, och som sagt, Petter, det är jävligt bra för honom, så man förstår, han ska ju prata om de grejerna, och vi vid en viss punkt var så här, okej, vi kan inte hänga med på de här lögnerna eller de här påhittade grejerna. Och då måste vi prata om någonting, ja, vi glider hela tiden, det är någonting som vi gör. Ingen av oss hade pengar på de här tiderna, vi pratar om de här sakerna, vi lägger in det i en video. Och så fort den videon släpptes, det var som att folk kände igen sig i, inte våran struggle, men folk var så här, fan, vi också, jag har också suttit 5 pers i en bil och 20 kronor i allt vi haft i den här bensintanken. Och,
det har jag faktiskt gjort. Det.
Så jag skulle nog säga när vi glider. Ja.
Den, när, vilket då var det?
Det är lite svårt. Fan. 2000, kanske runt 2000. Runt 2000. Och innan det så hade vi gjort så här små shower, haft ett par låtar, men ingen sjöng med, ingen rappade, ingen kunde någonting.
Men den bara?
Den låten, vi hade en spelning i Malmöfestivalen. Den låten hade typ varit ute i typ 4-5 veckor innan Instagram, sociala medier. Man vet inte riktigt om låtar slår. Man är så här, men hoppas på att folk ska tycka om den. Vi ska köra på den stora scenen i Malmö. Kommer ut, de sitter på biten. Kommer ut och sen, det är typ 10 000 pers i publiken minst. Alla sjunger med. Och det här är typ första gången för jag, Fille, Pablo, Gurmo och istället för typ bara rappa, alla bara så här pausar och kollar på varandra. Bara, oh my god!
Visningar igen!
Shit.
Och så typ då börjar vi komma in och typ jag kör min del och alla bara, upp med 20 spänn. Jag bara så, oh my god, jag är en kändis, mamma. Jag lyckats. Men det var då det kändes äkta i alla fall.
Men alltså vilken grej, från Kungsträdgården. Han den där som försökte vifta bort dig som en duva. Hade nog viftat in det. Bara, kom, ät här, snälla.
Som det nu.
Ja, men precis, nice. Så måste det vara
nu. Snälla, kändis, kom. Mm.
Men drömmen då?
Drömmen är... Alltså, eftersom vi är uppvuxna ihop så har ju Ison och Fille för oss alla, alltså Beredningskid, varit någonting speciellt.
Ja, vi är stolta.
Vi är så att vi spricker.
Ja, nej, men det, och vi säger det med så här, tårar i bröstet, om man får säga så. Det är, så här, det är svårt att säga.
Och jag vet inte exakt hur jag ska berätta den här storyn, så jag kör bara. Är att, när jag gick från att inte få jobb till att jag fick anställning, till att jag blev vd, till att jag köpte bolaget som var runt där 2013-14, då kom det ut en låt som heter Länge lever vi. Och den här låten, jag, på riktigt, sen 2014, än idag, jag lyssnar på den varje dag. När jag är ledsen så lyssnar på den. När jag är glad, jag lyssnar på den. Jag lyssnar på den så hårt att min dotter, hon kan den utan till. Hon vill träffa dig, by the way. Hon har sagt det i flera år.
Vi läser det.
Det är vår nationalsång. Men då fick jag en dröm om att jag hamnade i restaurangbranschen av en slump. Vi skulle öppna vår andra restaurang. Och då pratade vi om att vi ska ha artister och hitta något dittan på invigningen. Och då sa jag till mina kära vänner att nej, jag har en dröm. Och det vill jag uppfylla, men jag vet inte om de kommer gå med på det. Jag vill gärna att Ison och Fille, Ison kommer dit och sjunger Länge lever vi. Och du vet, där sa jag typ ett halvår innan invigningen. Och jag hade inte, du vet, de frågar mig varje vecka, så har du pratat med Ison? Har du pratat med Ison? Har du pratat med mig? Nej, men jag ska. Och så när det är typ 2 eller 3 veckor kvar, så tar jag modet. Jag skriver till Ison. Som tur är så har jag ditt nummer. Jag skriver till Ison, jag har en dröm. Jag skulle jättegärna att du spelar den här låten. Får jag ett sms tillbaka efter några minuter. Bara, yes, när då? Jag bara, jag tog en skärmdump. Skickade till mina kompanjoner. Alla blev helt överlyckliga. I alla fall, så är vi där på invigningen. Och vi höll det hemligt för alla. Det var ingen som visste om det. Och jag går upp och ska hålla ett tal, jag är lite nervös. Och du och Fille sitter bakom mig. Och då drar jag den här historien om att så här, jag alltid haft en... Alltså allt i livet är möjligt. Alltså det här, just vad den här podden handlar om, de resorna vi har gjort, är att allt allting är möjligt. Och det är i den texten, den ni säger, som jag alltid säger när jag coachar folk, så säger jag: ryggen rak, huvudet högt. Ryggen rak, huvudet högt.
Exakt.
Allt är möjligt. Om du är ledsen, ryggen rak. Gråt ut, lägg dig i fosterställning, gråt. Ryggen rak, huvudet högt och spring. Och när jag drar det här talet, jag har ingen aning om ifall det är bra eller dåligt. Och sen så går jag ner för trapporna och Ison och Fille kör Länge lever vi. Alltså det är döda stället. Det var så episkt. Och alla, det som är häftigt med er är att alla älskar det. Det spelar ingen roll vilken typ av människa du är.
Nej.
De älskar det. Och jag har förberett, har jag gjort.
Oj,
och, vänta på det här. Jag har verkligen förberett på riktigt nu. Elaine, jag vet inte ifall du kan den här låten.
Nej.
Men du behöver inte den. Men jag har den framme ändå. Jag tog fram texten. jag vill dela det här. Vi får se sen om det här blir bra eller inte. Men jag vill ändå spela in det. Är att Elaine, kolla där det är highlightat i mitten.
Huvudtext.
Ja, och sen så vill jag... Vänta, hur fan gör man nu då? Hörs det? Jag... Länge
lever vi, länge lever vi.
Nu!
Huvudet högt, ryggen rak, vi tar oss upp dit vi ska.
Fuck vad någon säger!
Fuck vi gör grejer.
Länge lever vi.
Oh, den är fin, exakt.
Alltså, den är tung.
Just där, för när du sa Ison om Lars Åke.
Ja.
Och du vet, jag vet inte om du har Elaine, men det finns vissa människor i mitt liv, just det här. Just den här texten när det kommer vid 40:e sekunden.
Ja.
Så fuck vad någon säger.
Mm.
Allt är möjligt. Lyssna aldrig på muppar som säger att du inte kan någonting.
Ja.
Lyssna inte på din Lars Åke. Alla har en Lars Åke. Jag hade en retoriklärare på Södertörns högskola. Och jag skulle säga, fråga henne, vad ska jag ta från SVT om jag får retorikträna dem? Jag var så 23 bast. Hon bara, SVT. Hon bara, Elaine, ska inte du bli biologilärare?
Nej.
Fuck vad hon säger.
Hon la det på det sättet.
Ja, men precis, att jag inte var lämpad för. Så jag tror alla har en Lars Åke.
Mm.
Och det är en så här visionsstrategi lite. Att tänka, vad säger de? Då kan man spela fuck vad någon säger.
Mm. Alltså det är typ, alltså indirekt, man förstår inte riktigt vilken gåva man har blivit gett.
Mm.
Från den personen som tvivlar. Just då i stunden, man hatar och man klarar inte av att höra de orden, men man behöver den där bränslet, den där kickstarten för att få igång, för att det ska hända. Det är inte alla som är lagda så.
Nej.
Men...
Jo, men jag tror inte heller det handlar om läggning, utan du hade ju din mamma.
Ja.
Mm. Jag hade min mamma. Ja. Alltså vi hade ju personer som sa du ska, min mamma sa du ska bli något stort, och jag fick bestämma vad det var.
Mm.
Och för de lyssnarna som inte har en sån, inte har en Isons mamma, vad heter din mamma?
Linda.
Alla som inte har en Linda får skaffa sig en sån och umgås med såna människor. För annars blir Lars Åke någon som trycker ner dig.
Mm. Alltså, exakt. Och jag måste ta upp någonting som jag och Elaine har pratat mycket om under åren. När Elaine började göra karriär och jag började göra karriär.
Mm.
Det är människor runt omkring där många kan bli typ missundsamma, att de blir, du vet, de ger lite pikar och hur var det för dig? Hade du människor som i din närhet som inte blev glad för dig, eller hur?
Alltså det fanns många, men samtidigt det typ generellt så var det typ mer folk som stödjade en och typ ville backa upp en, men det fanns ju definitivt de som, desto bättre det går för en, desto mer irritation och hat får de för den. Och då förstod jag inte. Det var typ så här, varför hatar du för? Varför kan inte du bara gilla det jag gör? Man märker bara typ ens framgång är tecken på att de är kvar i samma ställe där de har alltid varit. De trampar i vattnet så mycket.
Mm.
Så jag har haft typ 3-4 stycken sådana där människor. Men konstigt igen, jag i vissa fall så typ ser jag till att ta bort den energin och det elementet ifrån mig totalt. Men ibland kan jag behöva såna här människor runt omkring mig.
För att sporra dig på något
sporra sätt. Mig och sen samtidigt hålla mig jordnära och typ ett talseende. Håll dina, keep your friends closer and your enemies closer.
Mm.
Och jag säger inte att jag lättar på min privatliv för de här människorna. Jag berättar inte allting för dem. Men jag har dem runt omkring för att de är typ såna här människor som de kommer reagera och de kommer hata mig på ett sätt som jag... Det gör så att jag är förberedd på det när jag träffar människor som jag inte känner överhuvudtaget.
Mm.
att ta det här hatet och ta det här scrutiny ifrån dig, en person som har varit med mig sedan början. Du har sett min struggle, du har någorlunda hört om det jag har tvungen att gå igenom, men ändå så väljer du att komma med såna här dåliga råd, åsikter och såna här saker. Låt mig ha dig nära så att jag i alla fall är redo för det när jag träffar en person som är en totalt främling.
Ja, för det är ju farligt med de som bara har ja-sägare.
Precis.
De tappar det ju totalt.
Totalt, överhuvudtaget. Jag har kompisar runt omkring mig som sagt så här: fan, du vet den här låten, den var jävligt dålig. Och istället för att typ inte attackera och vara så här, men fan, varför är den dålig? Det är typ så här, aha, varför är den dålig? Och om de inte ger mig ett bra svar eller typ en bra skäl till det, då typ jag har svårt att förstå det. Men om de kan typ, de säger så här, fan, Aison, vet du vad, du gick lite för långt här. Eller Aison, vet du vad, den här låten, det hade inte tillräckligt med smärta. Jag behöver, som du säger, jag säger det, det är typ, det är det värsta som finns.
Mm.
Det finns ingen utveckling med vad jag säger. Det finns ingen, man kan inte bli bättre.
Nej.
Så typ i mitt fall så jag har sett till att ha ett par hatare runt omkring mig då och då.
En egenskap du har, Aison, som jag tycker, oavsett hur bra det går för dig. Alltså när vi hämtade dig här, både jag och Faye noterade, det var en budsnubbe som skulle in genom dörren. Och vad gör Aison? Jo, han tar ett steg tillbaka och låter honom gå före. Och det här är ju du. Det är som att du är jättetrevlig, fin energi. Den här budsnubben älskade dig. Kände ni varandra eller?
Nej, vi träffades faktiskt på väg in. Han släppte in mig och han typ var så här, vad ska du in? Så han bara, jag ska in. Han bara, shit, Aison. Jag bara, i läget, vad händer? Men det är konstigt, det är som, inte musiken, men jag antar att man är ett offentligt ansikte. Folk ser den och de känner igen sig med mig överhuvudtaget. Så jag märkte den här barriären som jag hade att ta kontakt med människor var mycket svårare.
Ja.
Det kändes som förut, jag hade typ mina maner, tufft, strong guy, du ska inte prata med mig. Det kanske var någonting när man hade typ mer gymnasietiderna och typ så här, man kände okej, nu är jag ung pojke på väg till lite mer vuxen man-hållet. Och typ speciellt med musiken och musiken, hiphop, det var så, inte någon maner, men man var tvungen att hoppa in i en viss typ av så här, jag är den tuffaste, hårdaste, mina rhymes är de grovaste och typ allt. Det var typ en viss typ av energi som man var tvungen att komma med.
Mm-hmm.
Och jag tror att i mitt fall i alla fall, så fort vi släppte den här, okej, vet du vad, vi är bara oss själva.
Mm.
Det är så här vi mår idag. Vi softar på stationen, det är det vi gör. Vi släpper alla maner. Det var då folk började tycka om en lite mer. Och ännu en gång, när man lägger sig, till exempel när jag öppnar dörren för han budkillen, det gör så att energin är perfekt. För han har redan typ känt igen mig, han har gett mig respekten av att fan, jag lyssnar på din musik, han har gett mig det jag behöver. Nu är det viktigt att han går ifrån vårat möte, typ att han sprider, det folk inte tänker på, att människor, de är typ, de sprider min legacy. Med varje positiv grej som jag gör för en människa, man ska inte säga överfejka det, vara övertrevlig, men som han budkillen, han kommer gå runt och säga, fan, jag träffade Aison idag, fan, vi pratade i hissen och han öppnade dörren, det är respekt som
och det är kärlek, alltså det jag tycker det, för det är vissa som, det är där man ser vilka människor det är. Jag känner och har känt väldigt framgångsrika människor som liksom har pissat hur ska man säga, energimässigt på människor som de anser var under en servitris, städare och så vidare. Och där tycker jag du är så fin, men på något sätt undrar jag också, sätter du dig själv alltid i andra rummet? Tar folk före dig själv? Om vi går från strunt i offentlighet, strunta i karriär, tänker du på dig själv någon gång?
Aldrig. Alltså inte för att svara direkt, men jag försöker alltid sätta mig i prioritet 5-6. Medan det handlar oftast om den andra personen, se till att deras energi är rätt. Har du det behövs? Och typ, bara av erfarenhet, människor som ofta sätter sig själva som prioritet nummer ett. Det är inte alltid dåligt, men det kan bli väldigt ego och det handlar väldigt mycket om att okej, jorden centrerar runt omkring mig. Och det handlar om ingenting annat. Man vet att det är så långt ifrån sanningen. Så om jag, varje gång jag har satt mig själv i prioritet längst ner, det är nästan som folk, de blir såhär, fan, Aison, fan, du tänker du på någonsin på dig själv? Nu, låt oss göra någonting för dig. Och det känns så mycket bättre när människor gör saker för mig. De är såhär, fan, du har gjort så mycket för oss, eller din energi har varit så bra som nu. att ni tar in mig på det här, det är, typ, det är också sån där fan, vi vill ta in det. Och det är typ, bara för att, inte jag har satt mig själv längst ner, men bara för att, som ni säger, ni känner min energi är, han är okej. Han kommer inte komma in och suga upp all luft i hela rummet och vi får inte prata. Det är väldigt viktigt med sånt.
Men jag skulle säga också, du också känner, lärt känna många framgångsrika människor, och det jag ser som gemensam nämnare, och det här är en bra key takeaway för folk som lyssnar, det är att ge. Alltså ge.
Ja.
Ge dig själv. Ge, gör någonting annat. Ja. Och Aison som jag har lärt känna, och Elaine också, ni ger. Ni lyssnar, ni ger. Man är genuin, man är äkta. Och det tycker jag många människor glömmer bort.
Ja, det är superviktigt. Den här ge-grejen, det gör så pass mycket.
Men umgås du med folk som ger tillbaka? Och...
Man umgås inte lika mycket med folk överhuvudtaget, lika mycket som man gjorde tidigare. Det känns som en krets när man blir äldre, den blir typ mer sluten och mindre människor, men det är för jag inte har sociala medier. Jag känner att hela världen...
Varför har du inte det? Jag tycker det är så härligt. Jag vill också bli analog.
Jag har inte sociala medier för att jag känner inte... Det finns många skäl, men ett, jag vill den här direkta kontakten med människor där ute när det gäller typ feedback, rent till min musik eller jag som person. Jag vill helst att om någon tycker någonting om mig, säg det till mitt face eller säg det typ med direkt kontakt så jag kan känna av eller se ditt ansiktsuttryck. Jag tycker inte om sociala medier, det känns som det är så vinklat till det negativa. Och samtidigt, sociala medier, man måste ha en viss engagemang. Man måste typ bry sig, känner jag, på ett visst nivå. Man måste typ vill bry sig om att okej, men de här människorna har åkt till de här länderna, ätit de här sakerna, träffat de här andra kändisarna. Jag, just nu, jag är i det här läget i mitt liv och min karriär, antar jag, där jag har skygglappar på. Jag har inte tid. Jag bokstavligt, förutom din mamma Faisa, vad han gör för något och hans karriär och vad så annat. Jag har verkligen inte tid att tänka på att okay, men den här personen har precis postat. De har varit i Dubai, de har spelat med Dr. Dre och de har köpt det här huset. Det påverkar inte mig, det gör ingenting för mig. Det gör så att jag kommer off track. Just nu, jag är bara på mitt mål.
Vad är ditt mål då?
Mitt mål är att lyckas. Mitt mål är att försöka bli någonting i den här världen, i den här branschen. Gör min mamma stolt och... Att sitta och kolla på Kim Kardashian och köpa nya klackar. All respekt. Nu, jag dissar inte. Jag vet att jag kommer få många Kim K som hatar på mig.
Nej.
Men att vakna upp och sen direkt kolla på okay, men vad har Kim Kardashians gjort? Det är nice, men det kommer inte göra så att mitt konto är mer fylld eller att hyran är betald.
Du vill inte ha hennes klackar i din energi?
Inte just nu. Som sagt, när jag kommer till toppen där ni är, därför jag känner typ ni är någonstans där jag känner jag vill också vara, men när jag kommer...
Men vad snackar du om? Du är redan...
Nej, men jag känner
för din mamma är stolt, du har ju lyckats.
Men vad ändå, menar du? Det här får du utveckla.
Alltså typ, till exempel, jag känner att om man till exempel som dig, du är någon som jag spajsar, du är någon som jag ser upp till väldigt mycket, typ musikmässigt visst, jag har gjort väldigt mycket, jag och Philip har gjort väldigt mycket, men jag vill komma till ett ställe där man känner att jag har inte byggt någonting som växer. Inte när jag inte är där, men någon typ av imperium. Någon typ av som är i relians hela tiden. Jag just nu som musikartist, jag är mitt egna maskineri. Såklart, man är sitt egna maskineri i allting som man gör. Företag, business, men jag vill kunna typ säga så, vet du vad, det här är mitt. Och den är igång. Relians, det är någonting som mina barn kommer äta på. Det är visst, min musik och allting kommer min familj och barnen äta på, men... Jag vill ha klädesgrejer. Jag vill ha restaurang. Jag vill ha det här. Jag vill ha de här. Jag vill typ Arlanda-bilden. Det räcker inte. Jag vill ha, typ, man tänker Zlatan. Han har typ massvis av saker. Och typ, jag tänker på det sättet och jag har inte kommit dit. När jag kommer att jag känner att jag har företag. Jag har det här. Jag har det här. Då kan jag kolla lite på sociala medier. Då kan jag kolla på Kim K. Gud, vilka fina klackar. Därför just nu sitter jag och jag har...
Fast vadå? Då lägger du upp dina egna klackar.
Då lägger jag upp mina egna klackar. Jag lägger mina egna klackar. Men min grundgrej där vi kommer fram till, jag säger mycket strunt, men det är bara att jag har inte tid just nu att titta höger och vänster.
Det var någon som sa det, keep your head down. Så att man inte jämför sig med andra utan går på sin väg.
Det är som de säger, den där trav eller Solvalla hästarna eller hästarna överhuvudtaget. Om de inte hade skygglapparna, de skulle ju aldrig springa rakt fram. De skulle bara kolla och sen allting skulle falla och så blir det kaos. Jag känner jag är lite som en sån där travhäst. I gotta keep going. Jag har inte tid. Men det är nice när folk viskar. Det är typ sån där, när ni gör grejer, att det kommer till mig på ett naturligt sätt. Har du sett Elaine, hon gör den här grejen. Eller Faisal, han har gjort den här grejen. Det blir så här, jag, om det är bra så, ska jag, så kommer det komma till mig. Om det inte är bra så kommer inte jag höra om det.
Men, vänta. Hej! Hörs det? Ja. Alltså, när du säger, nu gjorde jag med handen så att det ska
knäppa. Knäppa med fingret.
nej, för jag blir så här. Den resan, eller resorna vi har gjort, har vi gjort på olika sätt. Mm. Men det som är viktigt, det är också att hjälpa varandra.
Ja.
Så jag menar, när du tänker så, för du har sagt det några gånger till mig, och jag bara, vad fan snackar han om? Han är ju Ison.
Ja, han har redan lyckats.
Jag går och lyssnar på honom varje dag. Ja. Men när du säger att du har såna drömmar, fan, låt oss prata om det. Låt oss kolla på ifall du vill ha, vad fan det kan vara, restaurang eller whatever.
Men det är väl också det där med så här, sätta sig själv i sista rummet. Ah. Det, du kanske tänker, ja, men det är att be om hjälp. Eller, men det är ju mer att nätverka. Bara, tja, det här är min dröm. Mm.
Alltså, det är nätverken, men det är samtidigt också typ den här, inte lille man komplex, men det är typ som er. Jag ser det som människor som har verkligen lyckats. Och det känns lite som jag är inte tillräckligt bra, men det känns typ så här, fan, det är pinsamt att inte be om hjälp. Men fan, kolla hur långt de har kommit.
Nej,
kolla vart jag har kommit.
Så tänker jag.
Och det blir så här, fan, jag kanske ska bara, jag ska försöka komma där de är utan att be om hjälp eller utan att bara störa dem.
Men då ska jag lägga klippet på Faye när han ska möta dig. Han har sin kavaj och så här, känner sig svettig och nervös och ska träffa dig. Vi sitter ju här och ser upp till dig. Du är vår första gäst på podden.
Ja, nej, fan, nice.
Men det är fint att du är så ödmjuk. Men jag bara hoppas att du sätter dig själv. Att du har människor omkring dig som sätter dig först. Mm. För jag kan också undra så här. Du är ödmjuk, du är kärleksfull. Man mår bra av dig. Men ibland kan jag undra så här. Är du lycklig? Är du med folk som är snälla?
Alltså lycklig skulle jag nog säga. Jag har inte varit sedan jag lämnade USA. Själva begreppet glädje, jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt uppfatta glädje på rätt sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska smälta det. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Varje gång typ som sitter och träffar er eller typ krama er och det var länge sedan, det är typ en genuin typ av saknad. Man saknade den känslan när vi var yngre och man kände sig trygg och allting var mycket lättare. Inga ansvar och jag kan ta ingen familj, inga barn. Som sagt, barn och familj, det är skitnice, men jag tänker bara, när jag träffar er, jag får en trygghetskänsla. Mm. Men jag, till exempel, jag kan typ inte gå ut och klubba eller mitt mingelgame är helt värdelös. För jag vet inte riktigt hur jag ska prata, jag vet inte riktigt hur jag ska överhuvudtaget säga jag är glad. Som till exempel när människor runt omkring mig är glada, så kan jag typ fråga dem, det låter konstigt, men typ, är du glad? Hur känns det? Beskriv det för mig. Mm. Det är för typ, jag är nollställd. Allting för mig är, varje gång min mamma är glad eller hon ler, då kanske någonting, det typ, det blir en liten sån där pip. Men annars, allting är väldigt flatline hos mig. Så för att svara på din fråga, glädje och glad är jag inte. Men jag är inte förkrossad och jättenere, men
är det pappas demoner som du snackar om?
Jag tror det. Det är anger management. Jag tänker, jag har så mycket hög trafik i mitt huvud. Det är som, jag hinner inte riktigt slappna av och känna av glädjen. Det skulle vara kul att känna glädje ordentligt.
Mm.
Men det kanske i nästa liv, man vet. You never know.
Är det så?
Ja, nej, men det är det jag tycker. För det är så mycket kärlek. Man känner någon sorts sorg. Mm. Man vill så här, krama om dig ordentligt. Bara, fan, du är så grym och varje gång man träffar dig så blir jag blir så här tårögd.
Mm. Nu blev det.
Ja. Vad fan? Nej, men jag ska inte. Nej, men det är liksom vi växte upp ihop och det är som när jag kommer aldrig kunna lyssna på den här sommarsnacket. Men det är häftigt när du säger att det är liksom mammas glädje, det är som ett heartbeat och när hon ler så är det. Hur mår mamma idag då?
Idag mår hon mycket bättre. Alltså jag tror hon har mått bra under hela den här perioden, till och med när vi var hemlösa.
Mm.
Och vi drev runt. Hon var ju typ en gammal hippie. Och för henne, det här var ju typ livet. Hon hade kommit bort från USA, bort från allting. Det var ett par tuffa år där vi inte hade någonting överhuvudtaget. Men om man spolar fram till nu, när jag kan ta hand om henne, jag kan ta hand om hemmet, jag kände en sån ångest och sån där skitmänniska-känsla av att hon gjorde så mycket, jobbade flera jobb, städerska jobb, medan hon var en utbildad datalärare. Mm.
Men nu tar du hand om henne?
Nu, hennes fötter nuddar inte marken. Det är rosor
under
typ.
Men det är som idag. Vi gör, vi pratar om det är vår dröm. Mm. Vi tar hand om våra föräldrar också.
Ja, Det är det man jobbat för. Mm. Att de ska kunna typ sätta sig tillbaka och säga fan, min son eller min dotter.
Mm. Men har du rosor under dina fötter?
Jag behöver inget. Det är grus under mina. Det är en massa grus och skit under mina.
Men jag vill ha silkes under mina. Det är nog det som är problemet.
Jag känner att jag borde också ha den mindstaten. Men jag tycker att jag gör bättre arbete och om det är skit under mina fötter så att jag fortsätter. Min mamma, hon kan ha rosorna och sidan. Jag kan ta det sen när jag ligger ner, tror jag. Det är ingen fara.
Jag är lite inne på det länge säger. Det känns som att du har ju musikdrömmar, men det finns andra drömmar som du drömmer om, men du vågar inte prata högt om dem, eller?
Fast du gjorde det nu.
Jag name droppar så här små drömmar som typ alla någorlunda har, men jag har så många drömmar, jag har så många tankar, så många visioner där det känns lite som Sverige har varit typ som en räddning för mig. Och det har gjort så mycket för mig att jag är så här för evigt tacksam. Men samtidigt känns det lite som Sverige och kanske inte människorna men själva tankesättet är lite litet för hur jag tänker. Mm. Och när jag presenterar vissa idéer för folk, det är typ så här, man blir inte stoppad men det är typ så här, nej, Zlatan har gjort det, går inte. Och det blir så här, men typ, okej, men jag har de här tankarna och om ni bara typ släppte in en fot, om ni bara gav mig en chans, låt mig bara sitta i samma rum som en viss människa så jag kan få möjligheten att presentera det i alla fall. Ge mig chansen att misslyckas. Och det känns som jag är inte säker om jag har byggt upp den här egna situationen i mitt egna huvud, men jag vet bara att jag är mer kapabel till mycket mer än vad jag gör just nu.
Mm. Oj, det här samtalet kommer fortsätta efter podden. Då kommer vi prata business.
Ja,
snacka business. Men, jag tycker det är så intressant. Men din lycka, alltså hjärtslag av lycka kan ju inte bara vara mamma. Vad händer när mamma inte finns kvar? Då behöver ju du dina egna heartbeats.
Farligt.
Har du eller hur?
Nej, alltså nej, inte så där. Jag måste nog mogna till innan sånt där partner och familj och bildande. Jag är inte en egoperson, jag prioriterar inte mig själv, men samtidigt jag är väldigt ego när det kommer till typ så här, tänka på mig själv eller i vissa fall jag vet att när man är med en partner och man skapar familj, då är det typ inte 50%, det är typ man ger bort 90% och vissa saker måste man verkligen typ byta ut med ansvar och andra grejer, och jag är medveten att jag är inte riktigt där än.
Men okej, en annan fråga, har du någon bästa kompis?
Min mamma. Alltså det låter konstigt, det låter väldigt konstigt, men när man har gått igenom det vi har gått igenom, man har fått uppleva de grejerna, man blir typ symbiot. Man sitter ihop i höften, allting är hennes glädje är min glädje, jag pratar med henne, hon hjälper mig genom mina demoner och allting, så min bästa vän, jag har många andra vänner som står mig väldigt nära, jag ska inte säga det är bara min mamma, men hon är den personen där jag kan säga till henne, vet du vad, jag har gjort någonting jättedåligt. Jag är en hemsk människa och jag känner att världen hatar mig. Hon kommer ändå säga, vet du vad, du är världens bästa människa. Så typ, min mamma är min bästa vän. Och som du också säger, Elaine, när hon knackar i träd den dagen när hon försvinner, jag har också försökt tänka typ förebyggande hur jag ska göra då. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra då. För hon är ju min livlina, hon är ju bokstavligen den saken som jag brukar säga, min pappa, han är the dark side och min mamma är the light side, om man vill säga så. Mm. Och så fort hon försvinner så vet jag att jag kan väldigt lätt dras till det mörka säkert.
Precis, och så kan det inte vara.
Nej.
Nej, du måste fixa det.
Faktiskt.
Alltså det kan inte bero på ens mamma. Det är kul att göra henne lycklig, men hitta sin egen lycka.
Absolut.
Och bästa kompis, mamma. Det, ja.
Men det, jag är också jättenära min mamma. Bästa kompis, men fast du ser ju ändå henne som mamma, du vill ta hand om henne, du vill ha hennes bästa, då blir det ju inte alltså, varför jag ställer den frågan är, när man blir äldre, man har mindre tid, just att ta den här bästa kompisen kan jag sakna på när vi var yngre.
Absolut.
Så jag undrar, kan du prata om dina innersta grejer med någon? Det här är ganska dåligt att fråga i en podd.
Nej, det blir lite
Jag förstår du, men alltså det finns absolut, alltså jag har dem, men det är också typ det är från person till person. Vissa människor är väldigt öppna med sina bästa vänner eller folk som står nära, man känner, vet du vad, jag går igenom det här, jag måste få lätta, jag måste få ta det in i min värld på grund av det livet och de hemlösa åren där jag försökte mörka, jag försökte vara lite Batman. Jag berättar inte allt för ingen. Jag berättar typ nästan ingenting för någon. Så typ till och med mina närmaste kompisar som Fille. Han, hela min bakgrund och hela den grejen, det var någonting som han inte gjort, var tvungen att göra sig förtjänt av, men jag berättade typ väldigt sent. Så jag ska nog säga alla de som känner mig, det finns en sida där de säger, vet du vad, jag känner inte riktigt Ison överhuvudtaget. Och det är någonting som jag vet att jag måste jobba med. Jag vill ha närmare kontakt med människor, som jag skulle säga typ med dig, typ jag skulle, om folk säger Faisa, är ni bra vänner? Jag ska säga, fan, Faisa är min fucking bror. Det jag älskar, jag gör vad som helst för honom. Men jag skulle också säga, typ, det finns säkert en del hos mig, en sida hos mig som Faisa kanske inte känner till. Och det är inte okej, men det är jag som har gjort det problemet.
Men, ja, shit alltså, att inte folk känner den. Men du har ju visioner om vad du ska jobba med hit och dit, alltså restauranger och så vidare. Men om du skulle du vilja vara lycklig den dagen din mamma inte finns kvar?
Jag tror jag måste komma till insikt om finns det någon lycka kvar så fort hon försvinner. Eller typ, jag vet inte riktigt om, jag är bara vid den punkten av att om hon försvinner, finns det lycka överhuvudtaget? Jag vet inte riktigt vad det är.
Nej, men precis. Och det är väl det som är att skapa visioner. Att jag menar, när jag satt på min pappas Manchester-soffa, då hade jag en vision ändå om att det måste finnas någonting bättre. Jag hade inte sett det, men jag ville att det skulle finnas.
Absolut. Okej, nu förstår jag. Det är en fin, vacker tanke av att jag skulle kunna tänka mig glad och lycklig. Det är någonting som min mamma skulle vilja för mig. För hon har sagt hela tiden att, vet, förr eller senare så kommer jag dö. Jag kommer inte alltid vara här, så typ du måste vara glad. Men det skulle vara en skön bild av att när hon inte lever, att det finns glädje i mig. Men med tanke på att hon lever nu och glädjen hos mig är väldigt liten, jag har väldigt svårt, även fast jag skulle försöka leka med tanken av att hon går bort helt plötsligt, glädje ska födas. Jag vet inte.
Tufft alltså. Tunga grejer. Ja. Men det är ändå så här någonting man har sett och tänkt på. Även fast vi inte pratar och så känner ju vi varandra på ett sätt väldigt väl. För vi delar JKS, Bredäng och allt det där. Så man förstår på ett djupare plan. Men det är komplext där med föräldrar. På olika sätt.
Har du någon kontakt med din pappa?
Min pappa, han dog när jag var 13. Han dog när jag var 13, så jag hann inte riktigt prata med honom överhuvudtaget om de här demonerna, de här sakerna som jag tänker, den här högtrafiken. När jag var yngre, så jag förstod inte varför han var som han var, varför han var så lugn och typ sa, han pratade aldrig riktigt med mig. Det var mer typ så här handgester eller typ så här blickar, kom hitåt. Men när han blev arg, så det var en sån vrede, det var så mycket hat, och han var väldigt fysisk med min mamma också, och se min pappa slår min mamma upp och ner för gatan och hon blöder. Typ, och hon håller i, man minns verkligen hur hon håller i min hand i Barbados där vi bodde ett litet tag, och hon har beställt någon bil och bilen är typ längst ner på den här gatan, och han slog sönder henne hela vägen från våra lilla hus till den här taxin, och hon skriker, du får göra vad du vill, men min son kommer med mig, och ingen hjälper. Det är såna där saker som som ung, man blir så här, varför är pappa så? Och sen hör man mamma säga typ så här, men hata inte pappa, han är bara arg, och typ, du kommer bli som honom, du kommer bli en stor stark man. Man säger, vänta, kommer jag bli en kille som går runt och slår kvinnor? Jag vill inte bli det, men jag vill också bli en stor stark man. Så typ, allting i mitt liv har blivit typ så här, jag vill bli bra, men jag vill inte bli som det, men det är väl ganska okej. Så allting är väldigt upp och ner för mig, typ. Varje gång de bråkade eller varje gång de började på väg att bli fysiska, så var vi sprang alltid till en tvättstuga som låg i Midsommarkransen där vi bodde, i samma byggnad. Så gick vi ner dit, satt oss under det här bordet, och sen kan man höra min pappa springa fram och tillbaka som om det vore en skräckfilm, slå på dörrar, slå på fönster, skrika Where are you? Att personen som var med och satte en på den här planeten i det här livet håller på att slå på en. Det känns som att typ, du är personen som jag ska se upp till. Men du gör allting för att förminska mig och göra så att jag känner mig som ingenting. Så det gör någonting med psyket. Man är nog inte 100% i person efter man har sett eller varit med om misshandel på det sättet. Så du är min pappa, du är min mamma. Mm. Du ska älska mig, du ska ge mig säkerhet, trygghet. Men du slår mig, du gör så att jag är hungrig, du förutmjukar mig, du gör så att jag inte känner den här ryggraden. Jag går runt hela halva mitt liv utan en ryggrad. Jag måste bli en man utan att min pappa ger mig de här råden. Jag måste bli en kvinna utan att min mamma finns där för att säga sakerna som... Det fuckar med.
Fast Aison, lika lite som jag är en pedofil som min pappa, lika lite du är misshandlare som din pappa. Alltså ja. Det där är bara vilka föräldrar vi får i ett lotteri. Och vi fick en gemensam vinstlott och det var våra mammor.
Absolut.
Och så farsorna var åt helvete. Men du får ju liksom inte låta det definiera dig. Eller bara för att du har hans gener så betyder inte det att du inte har rätt att vara lycklig.
Ja.
Du har ju inte valt honom.
Och det du har åstadkommit.
Nej, så vad... Ja, från gatan till liksom topplistorna.
Men vad händer här näst för att avsluta på ett professionellt sätt? För det har jag hört på radio. Jag lär mig.
Okay.
Det här är andra gången för mig.
Nej, du är ny proffs alltså. Hey, fan alltså. Nej, men det som händer näst är lite musik. Tillbaka till studion. Man har hållit på med väldigt mycket annat förutom musik. Musiken har varit lite som en gateway till att man kan göra massa andra grejer. Men i grund och botten, det är nog musiken som är våran grund, våran core. Och det var ganska länge nu sedan vi släppte en skiva. Så vi är inne i studion och spelar in ganska mycket. Försöker komma med någonting nytt.
Hej!
Förutom det, som sagt, jag är dålig på att prata om saker tills det verkligen blir av. Men jag har verkligen försökt, typ, eftersom jag sitter i rum med människor som jag verkligen ser upp till. Jag försöker hela tiden tänka så här, vad kan jag göra som är inte musik? Mm. Och jag menar ingen diss till musiken, därför det är min number one love, det är min number one baby. Men typ, jag har förstått att jag kan göra andra saker så länge möjligheterna ges och min drivkraft är på 100 och det är den. Så förhoppningsvis kommer vi tillbaka här snart, jag har lite mer att berätta någon gång.
Wow.
Grymt.
Vi är här för dig, det vet du.
Ja, det är klart. Du har lyssnat på Visionärspodden med Faye Ghani.
Eleni Eksvärd.
Vi ses nästa gång.
Ha det bra, hej.
Ciao.
Jävla bygga det.
Samtal.
Alltså.
Första gästen som du känner.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.